Välkomna damer och herrar till Drama och Intriger
med Christian och Doris och Rask.
Välkommen.
Tack så mycket.
Jag tror många tittare som sagt har hört dig tidigare.
Jag tror det, ni kanske känner igen rösten.
Ja, men precis, han sitter då live här idag. Och vi har rullat upp med 8 stycken helt sjuka historier. Och jag vet inte om jag kan säga det här, men det känns som att för varje vecka som går så blir historierna bara värre och värre och värre.
Ja, men det är väl underbart, vi gillar ju sånt alltså.
Så jag uppmanar nu alla er som tittar, ta och bädda ner er lite mysigt. Är du på arbetet, stäng av, slå på hörlurarna och bara liksom
säg upp det.
Jag tänkte säga det, det spelar ingen roll om det är på arbetet, bädda ner det ändå.
Ja.
Soft, yeah.
Så länge inte chefen ser dig så har du vår fulla tillåtelse.
Absolut.
Jag var otrogen som hänt. Jag är en tjej på 25 år som känner att jag gjort bort mig något ofantligt mycket och inte riktigt vet vad jag ska ta mig till. Så nu ber jag om era råd, Christian och Doris. Jag gråter hela tiden och vet inte vad jag ska göra. Jag och min man har varit gifta i 3 år. Vi bor i Stockholm och min man är tidigare från Helsingborg. För 2 veckor sedan, då min man skulle åka iväg på en jobbresa i Malmö, skulle han vara borta ungefär en vecka, och det var inget konstigt med det. Han har ett arbete där, då han måste resa lite. När min man var borta några dagar, fick jag ett sms från en väninna som för tillfället var i Helsingborg. Hon skickade en bild där man ser min man med en kvinna sittandes tillsammans på en restaurang. Kvinnan såg väldigt bra ut och min man såg ut att ha det riktigt trevligt. Min värld krossades. Efter att ha gråtit i några timmar så kände jag att nej fan, så här kan jag också. Kan jag. Han kan inte krossa mitt hjärta så här. Och om han gör det kan jag krossa hans. Jag laddar ner Tinder och börjar swipa. Några timmar senare så matchar jag med en riktigt stilig man. Han må vara några år yngre än mig, men det spelar ingen roll. Jag var ute efter hämnd och ska jag vara helt ärlig kändes det riktigt bra efteråt. Den där grisen kan gott ta det. Några dagar senare gjorde jag samma sak igen fast med en ny Tinderkar. Även den gången kändes det riktigt bra. Nu har min man varit hemma i några dagar och han har inte nämnt något om otrohet, så jag tänkte att varför ska jag nämna det? Jag har ju fått min hämnd. Allting var okej tills tidigare idag. Vi satt åt middag när jag frågade hur han hade det på jobbresan i Malmö. När jag i själva verket vet att han har varit i Helsingborg. Han svarade att han har varit riktigt produktiv de första 2 dagarna och lyckades prestera så bra att han fick den 3:e dagen ledigt. Då passade han på att åka hem och hälsa på sina föräldrar i Helsingborg, men att han senare på eftermiddagen gick ut och hade riktigt trevlig middag med sin syster. Jag satt i halsen när han nämnde systern. Jag har ju självklart träffat hans syster tidigare, men hon har gått ner väldigt mycket i vikt och jag känner inte igen henne på bilden. Lite senare på kvällen sökte jag upp henne på Facebook och ja, det var hans syster som min väninna hade fotat på restaurangen. Nu sitter jag helt förstörd. Jag har varit otrogen mot mannen i mitt liv 2 gånger. Jag vet inte vad jag ska göra. Ska jag lägga korten på bordet och förklara läget eller ska jag bara vara tyst om detta för all evighet? Jag kan inte förlåta mig själv för det här. Hur kunde jag vara så korkad? Vad ska jag ta mig till?
Vilket jobbigt läge.
Där har du satt i rävsaxar.
Alltså helt ärligt, det enda man kan göra i den här situationen, alltså jag anser att...
Come clean.
Ja, men precis. Alltså säg som det är. Ja. Sitt och förklara situationen. Mm. Din syster ser bra ut. Jag trodde det var en annan kvinna liksom.
Ja, alltså så här, men varför jag... Nu ska jag hämnas. Ja, men alltså ta reda på fakta innan du hämnas.
Jag tänkte säga det. Snacka om att hoppa till slutsatser. Inte ens... konfrontera eller prata med mannen innan bara, utan app ut på Tinder, 2 grabbar, jajamensan.
Ja, det är så jävla sjukt. Ja.
Alltså, kan hon verkligen älska sin man så pass mycket om hon väljer att göra det här bara liksom pang på rödbetan direkt?
Ja, men alltså så sjukt. Och sen att hon sa så här att ja, men kan han, kan jag, och typ så här att nu ska jag också hämnas. Ungefär som att det vore något som är okej att hämnas.
Ja, alltså, så här. Ja, då sjunker hon automatiskt till hans nivå och blir lika dålig person.
Exakt.
Ja, precis. Jättekonstigt.
Det är som att det hon säger det bara för att han har gjort det, så har hon också rätt att göra det.
Ja, liksom. Är det inte bättre då bara, okej, men du var otrogen, screw you, gå vidare, ligg med vem du vill.
Ja.
Alltså, och inte känna något dåligt samvete.
Ja. Nej. Ja, det var knivigt alltså.
Ja, jag tycker inte det är knivigt. Jag tycker att hon satte sig i en riktigt taskig jävla sits. Ja, hon får skylla sig själv.
Ja.
Och jag tycker också att hon måste berätta, för att grejen är så här, säg att de fortsätter sitt förhållande.
Ja.
Allting från that point on kommer byggas på en falsk grund.
Ja.
Och då blir det inget bra.
Pannkaka.
Pannkaka.
Och alltid ha i bakhuvudet att det här kan någon vacker dag komma och bita i arslet.
Ja.
Alltså så här, jag hade inte kunnat leva mig själv om jag vet att jag har varit otrogen. Alltså, säger man till exempel varit ute med polaren och festat, man har gjort bort sig riktigt rejält.
Ja, ja, visst.
Alltså, det är hemskt att vara otrogen. Jag är 100% emot det. Aldrig varit, tänker aldrig vara det. Men, skulle säga att det nu skulle hända något så jag blir drogad. Eller vad som helst och jag är otrogen. Ja, men jag, alltså, kom clean. Jag hade inte haft mage gå runt och bära på det där.
Nej, jag har ingenting. Alltså, jag, kanske i det här förhållandet eller kanske något annat förhållande. Men jag har varit otrogen 2 gånger i mitt liv. Båda gånger är det så här fyllig grej. Man är ute liksom, det kanske är kanske inte bra relationer, man kanske inte kommunicerar som man ska, och sen så går man ut och inget spelar någon riktig roll, och sen vaknar man dagen efter och vad fan har jag gjort.
Vilken jävla ångest.
Ja, ja. Och grejen var att jag gick runt och liksom så här, kanske ett år, gick runt och bara så här, du vet, varje dag, så alltså det konsumerade hela mig. Det var det enda jag tänkte på. Du vet, om vi var ute iväg och gjorde någonting, det kändes som att det spelar ingen roll, för jag går runt och bär på mörka hemligheter.
Ja.
Liksom. Så att till slut så berättade jag liksom, och det kändes hur skönt som helst. Och sen dess, det är hur många år sedan som helst, sen dess har jag inte ens
tänkt tanken.
Nej, alltså det finns inte på världskartan, för att så dåligt som jag mådde över det där, aldrig har jag mått.
Men alltså det här med alkohol, det är alltså djävulens redskap. Jag vet själv, alltså när jag dricker inte längre idag. Nej. Men jag kan inte hantera alkohol. Alltså det är säkert alltså. Konsekvenstänket, putsväck, vad är det ens en gång?
Samma med.
Alltså det är så sjukt där, hur förändrad man kan bli. Alltså så här,
helt annan människa.
Ja, det är så helt stört alltså.
Ja.
Men det är väl så alltså allmänt med droger och sådana grejer som påverkar hjärnan. Men jag tror det är nog mest med alkohol. Att man liksom, man skiter i morgondagen, lever i nuet. Ja. Inga hämningar whatsoever.
Ja, på tal om det, kommer du ihåg gången vi var ute? Det kan du inte dra den. Och jag bara frågade det. Alltså jag var shitfaced alltså.
Ja, ja.
När då Doris varit arg eller?
Jag har varit arg för ingenting.
Vad var det? Det var Jockes poolparty.
Ja, det var
Joakim Lundell.
Det var Jockes poolparty. Vi var där på dagen, vi badade pool. Alla hade jättetrevligt, jättekul. Sen på kvällen så
skulle vi ut.
Ja, då skulle vi ut. Allting togs vidare till vi gick ut på någon bar, tror jag, i Norrköping.
Ja.
Och Dorran var överförfriskad, jag var överförfriskad, alla var
överförfriskade. Nej, inte jag. Jag var ändå relativt nykter.
Ja, du var relativt nykter. Men helt plötsligt så blir Doris skitförbannad. Och, vet, jag fattar inte varför. Jag bara, varför är du sur? Du bara tittar på mig med onda så här, bitchblickar hela tiden. Jag bara, vad fan har jag gjort?
Så han säger, du är så jävla dum i huvudet.
Och Johanna Öholm kom fram och hon bara, jag vill inte lägga mig i.
Vad är det med henne?
Jag var med henne. Ni är osams. Har det hänt någonting? Jag bara,
ja, men det är säkert. Jag var så jävla shitface. Jag bara hatade det. Jag bara kände verkligen i mig, hela mig och hela min själ, kropp och själ. Jag bara, fy fan vad jag hatar honom. Och du är så jävla dum i huvudet.
Jag som ändå var relativt nykter vet att när Dorran är liksom gått till den gränsen att det finns ingenting du kan göra som kan påverka det hon tycker du just då. Nej. Så det är liksom bara du skällde ju liksom på Rask. När du gick därifrån, jag bara, Rask, hon kommer inte komma ihåg någonting imorgon. Ta inte illa vid dig. Det är liksom, det är inget personligt, jag lovar.
Nej, men det roliga, alltså vi var ju inte osams efter det. Alltså dagen efter så var det ju bara så här.
Nej, du smsade mig dagen efter. Ja, bara, vad var det som hände egentligen? Jag ber så mycket om ursäkt.
Gjorde jag någonting eller något?
Jag bara, jag ber om ursäkt. Ja, men alltså, jag blir så jävla dum i huvudet när jag är full. Det är samma sak när jag och Christian har varit ute och vi ska hem. Mm. Du vet, jag sätter mig på tvären. Jag går inte en meter om jag blir trött.
Ja, jag vet. Alltså, både du och jag är ju slutat dricka alkohol just för att vi
hanterar det inte, alltså.
Nej,
det
vi,
går
vi hanterar
inte.
Jag blir också så här, inte bara
som skallar mobilen.
Ja, exakt, skallar mobilen. Jag bokade en resa till London.
Du sa att vi skulle med och grejer.
Men det värsta av allt, du vet, så här, om man börjar dricka och inte få bra humör och är ute typ så här, om man typ så här, sitter och tittar, är det någon som bråkar någonstans, kan man lägga sig någonstans så här, det är bäddat för katastrof. Bäddat för katastrof. Men det säger hon ju inte, men jag antar att hon inte hade druckit.
Nej, hon kommer ju ihåg det, jag antar att hon är nykter och vid sina sinnesfulla bruk,
att dricka och göra bort sig är ju inte en ursäkt, men
det är inte samma sak. Nej, alltså, I'm sorry to say, alltså.
Så att hon kan ju inte skylla, så att säga.
Nej, exakt.
Nej, vi kan säga som så här, come clean. Det är det bästa du kan göra. Nu svävar vi iväg lite, men så kan det vara.
Så kan det vara.
tvingar min bror att betala mitt kök. Jag äger en stuga uppe i bergen vid en sjö. Stugan har gått i arv i min släkt sen typ för alltid. Tills dess att min farmor ville sälja stugan. Ingen annan i familjen var intresserad av att köpa den, förutom jag. Stugan är riktigt vacker. Det är ett rött hus med vita knutar. En riktigt stor veranda på framsidan, men har även en sjötomt. Det har egen brygga. Jag fullkomligt älskar att spendera tiden där uppe eftersom jag arbetar väldigt mycket i stan och sällan har tid att åka dit, så jag brukar hyra ut stugan över sommaren, ibland även under vintern. På sommaren kan man vandra, fiska och bara njuta av naturen. Även på vintern kan man åka skridskor och isfiska. Det är riktigt lugnt och fint där uppe. För ett tag sedan frågade min bror om han och hans familj kunde bo i min stuga en vecka under sommaren och använda stugan som deras semester då de har dålig ekonomi och i stort sett har hela världen på lockdown på grund av covid. Jag kollade schemat och just den veckan han önskade bo i stugan hade jag inga inhyrda gäster. Jag sa att det inte var några problem. Nu vet jag som sagt att min bror har kassekonomi och därav tog jag aldrig betalt. Jag var dock väldigt noga med att alla viktiga papper och liknande fortsätter vara tvunget att signeras så att huset är försäkrat och så vidare medan de lånade. Vi spolar fram ett tag då min bror bodde i stugan. Allting var lugnt och bra till sista dagen. Då får jag ett samtal från min bror där han förklarar att det börjat brinna i köket. Jag blev väldigt orolig, men han skickade lite bilder och det var inte så farligt. Han förklarade att det började brinna då de lagade mat, att köksfläkten inte var städad ordentligt och därav började allt fett i köksfläkten brinna. Allt som kanske skulle kosta cirka 30 000 att slaga skadorna. Dock hade vi tecknat försäkring, så därav skulle det inte bli så farligt dyrt. Snäll bror som jag är, så sa jag till min bror att han inte behöver tänka på det. Jag löser och byter ut allting som går sönder, såsom spis, nytt kakel, köksfläkt och så vidare. Huvudsaken var att ingen kom till skada. Som tur är hade jag ingen bokning på stugan veckan efter, så jag tog dit en snickare och en målare som skulle fixa allting. Igår kom min son hem från skolan och visade mig en video på TikTok. På videon ser man tydligt min brors två grabbar som gör en slags TikTok-challenge. Man ser inte att det är där det börjar brinna, men man ser i videon att grabbarna är i köket och leker med en spray och en tändare. De har byggt en slags eldkastare som de leker med. Det var alltså ingen olycka. Det var brorsans grabbar som tänt eld på köket. Jag ringde upp min bror för att se hur elden startade och han förklarade det återigen. Fettet i fläkten började brinna när vi stekte korv, sa han, och att det inte fanns mycket de kunde göra. Att de bara hade sett till att filtret var städat hade aldrig hänt. Han ljuger mig alltså rakt upp i ansiktet. Jag sa till brorsan att han måste betala nu för skadorna och byta ut köksfläkten, ugnen och allting som brann upp. Han sa att jag är helt oresonlig och att jag sagt till honom att han inte behövde betala och så vidare. Men han ljuger ju. Vilken pappa låter sina barn få bygga en hemmagjord eldkastare som ett gäng tappade snorungar? Jag sa att om han inte betalar skadorna kommer jag anmäla honom. Han ringde min mamma och gnällde över att jag stjäl hans pengar och sa att han inte kommer kunna ge sin familj mat. Morsan ringde sen mig och kallade mig för ett själviskt rövhål som inte stod vid mitt ord. Att jag sagt att han inte behöver betala. Jag förklarade att hade han inte ljugit hade det aldrig hänt. Då hade jag kanske skulle haft överseende med det. Men inte om jag får se via en TikTok-video att hans snorungar tänt eld på mitt kök. Morsan säger att det bara är barn och att jag tjänar tillräckligt med pengar för att hyra ut stugan och att jag har råd att betala skadorna. I slutändan betalade morsan alla skadorna och förklarade att hon numera inte kommer att ha råd att hjälpa min bror framöver i några år. Har jag gjort fel här? Hur hade ni löst situationen?
Jag tycker absolut inte att han har gjort fel. Alltså så här, det där är ju en principsak. Alltså han är schysst som det är och så kommer, alltså nej.
Han var ju en schysst bror som då ställde upp för sin brorsa till en början. Men hade brorsan kanske kommit clean från början och sagt det var som så här, det var en olycka. Visst, de lekte med eld, men det shit happens.
Ja, men eller bara droppat den när han frågar för andra gången efter han har sett. Alltså ja, förlåt, du vet så här. Det är så här det har gått till, men han är ju fast vid sin lögn liksom.
Ja, då tycker jag att han gott och väl då kan betala.
Ja, visst. Och om inte annat för att kanske komma till insikt med vad som är okej och inte.
Ja.
Liksom, sitt springande. Visst, nu såg man ju inte på videon att, att det hände, men de såg att de sprang runt i stugan men även gjorde eldkastare, så hur skulle det annars ha hänt?
Liksom? Och de var i köket med, liksom, där det började brinna.
Precis, så att om inte det bara visa filmen för hans bror. Liksom.
Och sen är det ju även som så här att han kan ju inte längre ta det på försäkringen, för han är uppgett att det var en skada. Om de då lägger ut på TikTok och de får reda på att det är den stugan, det är försäkringsbedrägeri.
Ja, ta bort videon fort som fan.
Nej, så jag anser att han gjorde inte fel där.
Nej, det tycker jag inte.
Nej.
Ja, han ska massa, jag förstår inte liksom, mig på föräldrar som låter sina barn leka med eld på det sättet, oavsett om det är en TikTok-challenge eller vad det är. Så eld ska man ha respekt för det, alltså, det kan gå så illa.
Ja. Kan inte till och med de här när man spelar, kan inte lågan, det kanske inte riktigt alltså, bara att det kan sprängas.
Det kan det göra, att det blir, att det sugs in liksom.
Och då har det ju fått ännu värre skador. Liksom. Ja,
och det är väl samma sak när man kör tändvätska med på en öppen eld, att det kan liksom komma in. Dorran har en liten bra historia där. Ett par ögonbryn mindre, eller vadå?
Det var väl hemma hos min mamma, och vi,
hur gammal var du?
Ja, hur gammal var jag? 15 kanske? 15-16 där någonstans. Ja, men då hade vi väl plockat skräp och löv och grejer i, som vi kastade i en svart sopsäck. Så här, skräp och sånt, tror jag att det var. Jag kommer inte riktigt ihåg vad det var, men jag tror det var något sånt.
Ja.
Och sen så skulle vi ju elda där, för på landet så, alltså sån här waste, så här, trädgårdswaste och sånt brukar man ju elda upp.
Ja.
Så det skulle vi göra. Och då tänkte jag att jag var ju så jävla smart att istället för att då hälla ut allting ur säcken, så tänkte jag, då eldar jag ju bara i säcken.
Ja, alltså, du stoppar jag, in bensinen i säcken.
Ja, jag tyckte att det var jättesmart. Så att, och sen använde vi ju inte tändvätska, utan det var ju bensin då. Så jag hällde ju i bensin där och tyckte att jag var skitsmart. Och så stängde jag igen den här lilla jäveln lite, va? Så att det var bara en liten öppning. Och så kastade jag en tändsticka i det här lilla hålet. Pum, sa det bara. Och mina ögon, och min mamma, hon bara, nej nu jävlar! Hon bara vände på klacken och går. Där såg jag utan hår och ögonbryn, hade inget kroppshår alls.
Åh, jävlar. Det där är mig, jag har gjort exakt samma sak.
Har du?
Ja, typ. Vi hängde vid skateboardrampen, vi var typ så här kanske 11-12, och så fanns det en skateboardramp ett par hundra meter längre bort som var vid ett skogsbryn, och så det var ingen som hade koll på oss där, vi kunde göra vad vi ville. Och så hittade vi en bensindunk, en sån här liten på typ 5 liter eller vad det kan vara. Och den var nästan tom, det var bara någon liten droppe där i kvar. Men nu när man är äldre och vet så är det ju ångor där i. Så att jag stoppade, du vet, jag tog den där, jag tänkte så här, ja, men om jag lägger ner en tändsticka här, så tänkte min juvenile child brain att ja, men det börjar brinna lite bara här i hålet.
Jättekul.
Jag tittade, vet, jag hade ju hålet riktat mot mig, och så drog jag mot det, jag säger, och så stoppar jag ner tändstickan i hålet, och du vet, det sa bara, du vet, och så kom det, och du vet, den missar mig kanske med en sån här.
Ja, jävlar.
Jag hörde vad det var, så jag kände strålen, för det blir som ett
tryck
ur det här lilla hålet, så att det har jag gjort exakt.
Ja, men egentligen, såhär, vad tänker man med? Alltså, såhär, när man tänker idag, vad i helvete, vad dum i huvudet jag var.
Man har inte samma konsekvenstänk. Och där, kära vänner, så har ni då anledning varför Rask är flintskallig idag. Ja, men alltså, jag tror de flesta har varit med om sån här situation. Jag vet, min kusin berättade. Han har köpt en likadan grill som vi har, en lite dyrare grill från Rusta. Och då är det liksom att det är en såhär riktigt stor dubbelgrill, typ såhär, stor rektangulär jäkel. Och det han då gjorde var att han öppnade ju locket, fyllde på med kol överallt, sen körde han på tändvätska och stängde. Och sen han tänkte att jag ska öppna den här, så, eller tända, så öppnade han då den här lilla luckan på framsidan och liksom körde in.
Aha.
Och det vart ju samma effekt där. Uff, inga ögonbryn.
Det är en sån grej så här, som jag, det hade jag nog kunnat göra utan att tänka. Alltså så här att, ja, men nu stänger jag här, och så det får götta till sig liksom i kolen, och sen om det finns en lucka, jag tror jag hade kunnat göra en sån utan att tänka steget längre.
Ja, men det är ju så lätt hänt. Alltså, så jag tror inte man gör ju dock bara det här misstaget en gång. sen vet man, men det är ju som sagt så att eld är väldigt, väldigt farligt. Det kan gå så illa.
Ja, du kissar på dig i sängen om du leker med elden.
Vad är det med barn att leka med eld? Om ni bara visste vad jag
gjorde. Fascinerande.
Ja, men alltså, helt ärligt, om vi ska vara ärliga här, alla ni PK-människor där ute, jag tror de flesta har haft någon period i sin unga dag när man lekt med eld. Liksom. Så är det ju. Men vi säger att i dagens generation som kanske lyssnar till och med på den här podden, don't
play with fire.
Min gravida kollega har blivit sparkad på grund av mig. Jag ska försöka hålla detta så kort som möjligt. Jag är en kvinna på 24 år och arbetar på ett kontor för ett större livsmedelsföretag, en kedja. Jag har en kollega som vi kan kalla för Ann. Hon är 28 år och är för tillfället 6 månader in i sin graviditet. Vi har ett fikarum som alla måste använda då vi inte får att dryck och mat vid våra datorer. Det har tidigare hänt att saker har spilts och datorer och dokument har blivit förstörda. Därav den stränga regeln att vi måste äta och dricka i fikarummet. Vi har alla våra raster olika tider. Jag och Ann brukar ta våra raster tillsammans, som är en liten bit efter lunch. Det är alltid så mycket lugnare i fikarummet och vi sitter oftast där själva. I fikarummet finns det några stolar och några soffor. De senaste 2 veckorna har Ann börjat ta powernaps under våra raster i soffan. Nu är det inte min ensak vad Ann gör på sina raster, så hon får gärna göra som hon vill. Förra fredagen gick vi tillsammans på rast och åt vår mat. Sen la sig Ann i soffan och vilade lite. Jag lyssnade på hög musik i mina hörlurar och det var dags att börja röra sig tillbaka till datorn, så jag gick helt enkelt utan en tanke i min värld på något annat. 2 timmar senare hör jag chefen gå runt och undra var Ann är någonstans, då han behövde hennes hjälp med en speciell uppgift. Chefen gick in i fikarummet och hittade Ann sovandes på soffan. Hon har vanligtvis bara fått en varning, men Ann har fått varningar tidigare för andra händelser och därför fick sparken. Ann är rosenrasande på mig och menar att det är mitt fel att hon fick sparken. Men när blev det mitt ansvar att dadda henne som en liten bebis när hon i själva verket en fullvuxen kvinna? Vad tycker ni? Är det mitt ansvar att ha väckt Ann?
Det beror på lite skulle jag säga i den här situationen. Alltså säg att hon har sagt tidigare någon gång, snälla kan du väcka mig? Alltså så här, då är det väl lite på ditt ansvar att vara en schysst bro liksom. Men att i det här läget där de inte verkat sagt och bara tagit det för givet, så är det väl inte hennes ansvar.
Ja, och somnar man så somnar man.
Och sen tänker jag också så att den här andra personen kanske inte vill sitta hela rasten och passa. Och,
nej, henne, liksom. Exakt.
Hon kanske
exakt.
Vill sätta sig och eller gå iväg och göra någonting, och då måste de ju vara kvar där för att väcka henne.
Ja, men så är det ju. Och sen är det ju faktiskt som så här att oavsett om man ber någon annan att väcka henne, så är det ju vuxna människor eget vi pratar ansvar. Om eget ansvar. Hallå, alltså.
Men ställ larm. Alltså så här, jag vet själv någon gång under jobbet när jag jobbade i ett fryslager, man var helt död. Man kanske sovit dåligt, bara shit. Istället för att käka, jag struntar i att ta en powernap på en halvtimme. Men då ställer man ju klockan på mobilen, lägger sig och vilar och sen upp igen och kör.
Ja, man ska inte förlita sig på andra. Alltså, nej, men jag tycker inte, det finns inget att ha dåligt samvete för.
Nej.
Hell to the nah.
Så jag skulle säga att hon har behöver
hon kan
inte,
skylla
liksom,
sig själv, säger jag. Det är vuxna människor.
Jag är fet och behöver 2 flygstolar. Jag är tjock. Jag är fet. Grov, bred, rund, överviktig, fyllig. Satt, plufsig, frodig, fläskig. Mullig, uppsvälld, korpulent. Ja, det finns många ord som kan beskriva min kroppssida. Jag är mycket medveten om att jag är tjock och försöker därför ta hänsyn till detta. Som till exempel när jag flög flygplan för en vecka sedan. Då valde jag att köpa 2 stycken biljetter med plats bredvid varann. Det kostar dubbelt så mycket, men det värsta jag vet är att behöva tränga ihop mig och komma emot någon jag inte känner. Jag får inte plats på en stol. Jag kan lyckas pressa in mig, men lite av hullet går över stolen bredvid. Detta brukar vara lugnt om jag åker med min pojkvän, en kompis eller någon annan jag känner. Vetskapen av att veta att jag hela tiden går emot någon och jag inte känner känns inte bra. Jag har tidigare varit med om detta och sedan fått äckliga blickar riktade mot mig under hela resan. Jag vill inte vara till besvär för någon och därför köpte jag 2 flygstolar bredvid varann. Problem? Problemet löst. När det var dags att flyga lunkade jag fram till mina stolar. Jag fällde sedan upp handtaget i mitten och satte mig bekvämt. Flygplanet lyfte och allting var bra, till bälteslampan släcktes. Då tar det några minuter innan ett par kommer och sätter sig bredvid mig. Tydligen har paret inte förbokat platser och blev därför placerade isär. De tänker då att det löser problemet genom att sätta sig bredvid mig. Jag har ju 2 platser ledigt. Eller ja, 1,5 plats var ledig ungefär. Då hände det jag hatar. Mitt sidfläsk gick hela tiden emot pojkvännen som satt inklämd i det mittersta sätet. Han till och med började knuffa på mig för att jag kom över på hans sida. Jag kände mig väldigt obekväm och frågade om han kunde sätta sig på sätet han blev tilldelad och att jag hade köpt det där sätet just för att kunna sitta bekvämt. Han svarade då med fin stockholmsdialekt.
Nej, gumman, det kan du glömma. nu sitter jag här och jag vill sitta tillsammans med min flickvän. Sätet är ju ledigt så det finns ingenting du kan göra. Vi lever i ett fritt land och jag vill sitta här och då ska jag få sitta här.
Jag förklarade då ännu en gång hur obekväm han gör mig och att jag har betalat för två stolar just för att slippa situationer som denna. Han bara ignorerade mig och pratade med sin flickvän ungefär som jag inte existerade. Hallå? Hur kan man missa en 150 kilos valross sittande bredvid sig? Jag anropade då en flygvärdinna och förklarade läget. Hon var väldigt trevlig och förklarade läget för paret. Då reste de sig upp och började gå mot sina utsatta platser. Då kunde jag direkt höra flickvännen säger:
din dumma feta kotta, gå ner i vikt för helvete.
Vilket gjorde lite ont ska jag erkänna. Väldigt onödigt att säga. Vad tycker ni? Gjorde jag fel?
Det där är nog väldigt, väldigt svårt tror jag. I alla fall när det kommer till flygplan och sånt. Att oavsett om du har köpt två platser så är det inte alls säkert att det, alltså så här, att det anses att du har rätt till två. Förstår du?
Ja.
Förstår du vad jag menar?
Ja, men jag tycker jag ändå att hon har ju rätt till två.
Absolut.
Hon har köpt två. Om hon även liksom har förbokat två bredvid varandra. Liksom.
Ja, men jag tror fortfarande att det är jävligt svårt när du väl är uppe i luften. Alltså, och sen bara så här, men jag har köpt två, den här är min. Och så kommer någon och vill sitta.
Nej, för samtidigt kan du bara upp biljetterna här. Bam, bam, de här två är mina.
Ja, men du förstår vad jag menar, ja, hur jag tänker. Ja, jag tror att det är jävligt svårt sådär.
Ja, alltså, det är svårt för paret att veta innan. Ja. Men om de går dit och hon väl säger, jag har betalat för två, då är det bara res på ditt smala arsle och gå därifrån, för hon har köpt två platser.
Ja.
Man kan ju tycka att de borde förstå att hon vill ju inte känna att hon har betalat för någonting hon inte får.
Nej, nej.
Så att, ja.
Ja, men alltså absolut. Alltså, jag tycker att hon har ju rätt alltså, till sina två platser.
Hon har rätt i princip.
Men, ja, liksom, men precis. Ja. Men sen tror jag inte att det är så lätt väl upp i luften. Alltså så. För folk sätter sig lite hur de vill ändå.
Jo, men då ska ju de ha tillräckligt mycket respekt att när man säger åt dem att hörru du, jag har betalat för den här. Ja. Okej, okay, shit, sorry, absolut.
Men... Ja, men de andra var ju gris. Aj fan, jag bet mig.
Jag undrar vad fan hände.
Jag vet mig tungan. Ja. Nej, men alltså jag tycker ju att hon har ju rätt som sagt till sin stol. Men det är nog inte så lätt.
Nej, alltså men så. Jag tycker ändå det är väldigt bra av den här personen att liksom inse det själv. Att man liksom, okej, men shit, det blir en jobbig situation, jag köper två.
Ja, för precis vad man vänder på det, så har man hört många klaga på att varför köper du inte två flygstolar din padda? För här sitter jag trångt liksom. Så att då kan det ju bli svårt hur man
men förstår, jag förstår ju också, fatta själv att vara sådär stor och liksom inte få plats i en stol, att du behöver liksom köpa två för att kunna sitta bekvämt. Mm. Det är ju skamligt som det är. Ja, och då liksom ha någon jämte sig.
Ja.
Det måste vara jättejobbigt. Alltså, jag vet själv att jag är inte liksom överviktig, men jag är inte tunn heller. Jag är väldigt bredryggad. Liksom. Och i de här flygstolarna, alltså, det är ju inte mycket plats.
Nej, nej.
Det är väldigt trångt och det blir lätt att man kommer emot personer mot andra. Antingen det, eller så får man sitta liksom lite vinklad. Ja. Typ, så här,
du hatar ju när det kommer någon som ska sitta jämte dig. Så här.
Ja, och det är därför vi alltid placerar våra barn bredvid. För då vet man att man har lite
vi väljer
plats.
Ju alltid platser som blir jämte varandra. Försöker vi ju alltid att göra.
Men det är ju främst för att vi har barn. Alltså så här, vi vill ju inte att våra barn sitter längst bak i planet och vi är längst fram. Liksom.
Ni business class, de sitter coach.
Vart var det vi åkte och jag mådde jättedåligt. Jag fick inte sitta jämte det. Var det till Kenya eller något sånt där?
Ja, det var det nog.
Ja, det var inte kul. Ja, nej, men jag har lite fobi.
Det var inte kul, det var jätteskönt.
Jag vill inte vara själv. Ja, men det är obehagligt tycker jag.
Ja, du tycker det.
Ja, jag vill ha dig med mig.
Jag tyckte det var lugnt. Inte skönt. Nej, jag skojar bara. Nej, men det är jobbigt. Men samtidigt får man ju skylla sig själv om man inte liksom köper bestämda platser.
Ja. Ja. Nej, men hon har rätt till sin plats.
Det har hon minsann.
Och den där sura kommentaren andra hade. Alltså, jag hade ju kastat en toffel i huvudet på honom.
Ja,
alltså.
Men det förtjänar hon faktiskt. Ja.
Fräckheten också när man själv inte har bokat en plats och vill kräva en annans bokade plats.
Ja, men här ska jag sitta. Ja, liksom. Exakt.
Men jag läste faktiskt på sociala medier om att även om du bokar en plats på ett tåg så är typ inte den platsen din ändå. Nej. Även om du köpt, för det, liksom, det var någon som hade gjort det och köpt en sån här plats. Och ja, men då jag kommer få plats, jag kommer få en sittplats, jag vet vart. Och sen har kommit dit, satt det någon annan. Och då bara, hallå, de tillkallar den här personalen som jobbade på tåget. Mm. Och nej, men han ville inte flytta, fast ingenting personalen kunde göra.
Nej. Ja, men det är ju så jag menar, alltså, på plan med, att det kan bli såna, alltså, så här, såna situationer. Alltså bara för att du har köpt två, det innebär inte att de är dina, förstår du?
Ja, men precis. Alltså, egentligen ska de ju vara dina, men det finns ju folk som skiter i.
Ja, ja.
Men då får man ju stanna och så tillkallar de flygpolis och så kan de sitta i finkan.
Flygpolis.
I
säga psykopat, urinerade på lärarens stol. Nu kanske jag låter som en renodlad psykopat här, men ta och lyssna på min historia innan ni dömer mig. Jag är en man på 28 år och bor i en av Sveriges storstäder och önskar vara anonym då det skulle få stora konsekvenser till följd om detta kommer ut. Jag är en väldigt hämndlysten person och har alltid varit. Jag kommer själv ihåg på dagis när till exempel ett annat barn kunde ta min leksak. Då råkade jag senare lägga krokben för samma barn. Ja, ni fattar poängen. Som person är jag väldigt trevlig, glad och snäll. Ja, till personer som behandlar mig bra. Personer som å andra sidan behandlar mig dåligt. Dessa personer får det inte riktigt lika lätt. Jag har några exempel på saker jag gjort och dessa saker har jag aldrig berättat för en enda person. Ni blir de första som får höra mina hyss, så jag hoppas att detta stannar mellan dig och mig. Okej? Okay. För några år sedan fick jag arbete på en skola. Jag var väldigt omtyckt av barnen då jag är väldigt lekfull av mig. Av den andra personalen skulle man kunna säga att jag inte riktigt var lika populär. Alla i personalen utom en person kunde vara riktigt otrevliga mot mig. Helt utan anledning. Behandla mig ungefär som om jag skulle vara mindre värd. Och då har jag, vad jag vet, aldrig gjort dessa människor någonting. Alla i personalen var riktiga drägg. Men det fanns en lärare som vi kan kalla för Fittlena. Den satmaran hade gjort sitt personliga uppdrag att göra mitt liv till ett helvete. Vad jag än gjorde var det fel och hon var alltid snabb med att poängtera detta. Spelade jag till exempel basket ute med barnen och skrek till när jag gjorde ett mål, var den där Fittlena uppe i nacken på mig och poängterade att man inte ska skrika så som jag precis gjorde. Ja, hon gnällde på precis allting, oavsett vad jag gjorde. En dag var hon extra gnällig och jag kände att jag hade fått nog. Det var en vanlig skoldag och alla barnen var inne på sina lektioner. Jag tittade då på Fittlenas schema för att se när hon inte hade lektion. Jag satte mig sen snällt och väntade till lektionen slutade och alla barnen gick ut ur klassrummet. Även Fittlena gick till fikarummet för att trycka upp en kanelbulle i sitt äckliga ansikte. När jag sett Fittlena gått ut gick jag in i klassrummet, gick fram till hennes stol, drog ner gylfen och pissade ner hela hennes stol. Fatta vilken chock hon måste ha fått när hon kom tillbaka från lektionen, bara för att sätta sig ner mitt piss. Det kunde hon gott ha. Nu vet hon förvisso inte om att det var jag som gjorde det, men bara tanken av att förstöra hennes dag gjorde min dag mycket bättre. Är jag psykopat? Fast en psykopat, skulle han verkligen ha tänkt att han är en psykopat? Jag vet inte, vad tycker ni? Jag har en historia till, men jag tänker att jag låter denna historia få sjunka in lite.
Alltså det är ju sån här historia man tycker är sjukt roligt att höra, men det är ju absolut inte roligt att vara med om.
Ja, men alltså det här är ju griseri på hög nivå och vad professionellt det är gjort.
Jag kan tänka mig att säga, det här är någonting många skulle kunna gjort i sin ungdom kanske, men den här personen var 28.
Ja, det ja, vad ska man säga?
Jag tycker ändå om sånt här. Det måste jag säga. Det känns som att, för det finns inget han kan göra om han tar det till facket eller vad det nu är. Ja, Fittlena, man får inte bete sig på arbetsplatsen och sen fortsätter. Nu, ja. Tog han det lite i egna händer och...
Men stackars barnen som antagligen har fått äta i tennismacka. Barnen har ju fått tagit bajsmackan här. Vem är det som har pissat på
så här,
hon kommer ju aldrig tro att det är hennes kollega.
Ja, så,
stackars det svarta fåret i klassen där.
Ja,
alltså.
Ja, jag säger ju det.
Åh, herregud.
Ja, det är sant. Den vinkeln tänkte jag inte ens på. Nej. Det är sant.
Men det finns väldigt mycket så här hämndlystna människor där ute. Mm. Och här är det ju visst, han fick sin hämnd, men känns det verkligen så bra? Alltså visst, det är ju hämnd, men det är ingen som vet att det är från honom, så blir det lika satisfying då.
Det blir det ju säkert, för att han får ju höra att sen i fejkarummet.
Sitter där och nickades, ja, vad illa. Gud,
ja.
Nej, vad säger du Lena?
Ska du ha en kanelbulle?
Fittlena heter hon.
Fittlena. Vad säger du Fittlena?
Alltså. Ja, men det här var kul.
Ja, det var roligt.
Det var kul, något omoget kanske.
Ja, det är inget jag rekommenderar.
Nej.
Ja, men tänk om det här hade uppdagats, tänker jag.
Ja.
Ja.
Fy fan vad pinsamt.
Ja,
jag hade ju dött.
Ja.
Men jag hade dött.
Också om man tänker lite så här. Har ni sett My Name is Earl? Karma jobbar ju på mystiska sätt. Och ibland kan karma behöva lite hjälp från en fysisk person. Det kanske var Fittlena, kanske had it coming. Det kanske...
Ja.
Ja.
Men fatta situationen om du står där med gylfen och pillevicken ute liksom. Och det kommer in någon.
ja men gudars skymning, vad pinsamt.
Lena själv kommer in.
Ja. Och där står man och pissar.
Hon glömde nyckelknippan på katedern bara, och där står han med hugget.
Pillen i. Ute.
Ja. Och jag kan ändå förstå varför han inte vill att den här historien ska komma ut. För att det kan, alltså det, om det uppdagas att det är han.
Ja, ja.
Ja, men vad sjukt alltså.
Men tänk om, mot förmodan nu, Fittlena lyssnar på det här och vet att den här människan kanske inte jobbar kvar längre i skolan.
Ja!
Då vet ju Lena.
Oopsie daisy! Men vi får hoppas att Fittlena inte lyssnar på våran podd.
Men han sa ju att han kan ju liksom lika gärna jobba kvar där än idag. Det vet vi inte. Det,
nej,
sa, det sa jag aldrig i historien.
Nej, det är sant. I och för sig. Sant. Ja, då är man, där vill
spänningen
man ha en liten fluga på väggen.
Men han sa faktiskt att han hade en till historia.
Mm.
Så nu kör vi historien, eller fortsättningen blir det här då.
Jag ollade personalens gräddtårta. Hej igen, det är jag från tidigare historia. Om jag tänker efter skulle jag nog kunna fylla ett helt avsnitt om jag ska erkänna alla hyss jag gjort i mina dagar. Men jag tänker att jag bjuder på en till händelse som skedde även denna för några år sedan. Som jag nämnde i tidigare historia så var alla i personalen riktiga skithål. Vissa var absolut lite sämre och vissa var lite bättre. Men sak samma, skithål som skithål. Någon glad förälder tyckte att vi lärare hade gjort ett extra bra jobb, så en morgon hade denna förälder bestämt sig för att köpa en riktigt stor gräddtårta som denna förälder tog med sig till skolan och gav till oss i personalen. Personalen blev helt överlycklig, ungefär som de aldrig sett en tårta tidigare. I alla fall så bestämdes det att denna tårta skulle förtäras på lunchrasten då de flesta i personalen var på rast samtidigt. Timmarna gick och under dagen hade jag flera disputer med olika lärare där de anser sig vara mycket bättre och nedvärderar mig gång på gång. Egentligen kanske det är jag som är dum som ens arbetar kvar. Men hyran måste betalas och jag trivs ändå att arbeta med barn. I alla fall, fler disputer skedde och jag blev lack. Så pass lack att jag gick in i personalrummet, öppnade kylskåpet, tog ut tårtan och satte den på bordet. Öppnade min gylf. Ja, vad tror ni jag gjorde? Jajamän, jag tryckte in min käraste ägodel lite överallt i tårtan. Senare njöt personalen riktigt mycket av tårtan och de vet ännu inte idag vad som hänt. När jag tänker efter så är jag kanske lite psykopat. Men nej, jävlas inte med mig. Då slår jag tillbaka på ett eller annat sätt.
Oh, tack. Det märker vi nog allt.
Åh, herregud. Var inte
snopptårta?
Var inte det lite över gränsen, eller?
Ja, det beror på.
Nej, jag är glad att Doris inte är kar i alla fall.
Ja. Jag ska säga så här. Jag måste säga att det var över gränsen. Men ska jag vara helt ärlig så tycker jag att de gott kan ha det, faktiskt. De vet inget och personen har fått sin hämnd.
Ja.
Win-win lite grann. Och...
Ja. Tänk, du bara hoppas att picken var ren. Ja. Tänk om den var smutsig.
Alltså, jag tror inte att han tänkte, okej, nu ska jag gå och göra det här på tårtan. Jag går och tvättar pillevicken innan. Det är så ju nog inte fallet.
Det måste ha varit ostig.
Ja, jag garanterar.
Ostig!
Annars är det väl inte hämnd. Det är väl ingen hämnd om man inte efterlämnar någon smak åt dem, liksom.
Ja, jag måste fråga den här pappan. Har ni bakat tårtan på Havarti? Jag har aldrig varit med om något liknande.
Smakar lite Västerbotten.
Ja, men vad sjukt. Alltså, vilken sjuk historia.
Alltså, det är riktigt sjukt. Och att det här är ju för övrigt en tittarhistoria som någon har mailat in till oss.
Det är ju amazing alltså.
Det är amazing.
Fler sånt här vill vi ha.
Ja, alltså jag kan säga sånt så här att har du någon sjuk historia så maila den till drama och intriger. Precis samma som vår podd heter @hotmail.com.
Ja, men det var griseri kan vi väl säga då.
Ja, alltså
båda två var ju griseri.
Gör, det är ju lite psykopatbeteende, är det inte det? Lite kul är det ju, men alltså, om du hade varit med om detta.
Du är inte friskt.
Nej, om du hade varit med om detta och får veta efteråt att du har ätit nersnoppad tårta liksom.
Uff. Jag är så pass sjuk att jag hade tyckt det var kul.
Du hade tyckt att det var gott. Bara,
så länge personen inte har flatlöss, klamydia, någon sjukdom som sätter sig. För man kan ju få klamydia i svalget också.
Ja, ja, ja.
Så, att, så länge det var en ren pillevick så hade jag kunnat mumsa lite gräddtårta, absolut.
Herregud. Okej, då vet ni det här nu, kära lyssnare, att om ni någon gång ska bjuda på rask, bjud på lite extra. Om ni ska någon gång ska köpa en tårta liksom.
Kränkt granne. Sen, varm sommardag. Medelklassvillaområde. Mannen tvärs över gatan målar sin mur som han har tvättat och fixat med tidigare. Kom hem och parkerade, lastade ur ungar och prylar. Hojta till grannen att det blir fint med muren. Och han hojtar tillbaka tack och att det var dags. Sen hojtar jag med intention att skämta att han är bra på det där. Och att han kanske vill fortsätta på min husgrund sen. Nej tack, säger han. Jag vinkar och går in med min flock med ungar. 5 minuter senare ringer han på min dörr. När jag öppnar har han backat upp på totalen igen. Han meddelar att han betackar sig för mina usla skämt. Och att jag är på helt fel våglängd. Något förvånad säger jag att jag inte på något vis menade att tala illa till honom. Eller menade något annat än ett skämt. Lite bakgrund. Vi känner inte varandra väl. Vi har bott grannar i 10 år eller så. Ungarna brukar sälja jultidningar till dem. Han menade som slutkläm att vi inte alls är på den bekantskapsnivån. Och att jag bör sluta skämta med honom. Han är i dryga 50-årsåldern och bor med fru och en son. 2 utflugna barn. Tror han är spanjor till ursprung. Helt ställd här. Är jag rövhålet i detta scenario? Skämtade med grannen om att han kanske kan måla min husgrund. Grannen blev kränkt.
Är det där ju så jävla löjligt så det är inte sant alltså.
Någonstans
en jävla torrgubbe.
Man måste liksom ha någon slags humor någonstans. Ja. Eller ja. Förstå att någon skämtar.
Ja.
Alltså det där var ju också ett jävligt... Alltså det var ju inte ens ett... Alltså ett elakt skämt på något vis.
Nej.
Alltså det var ju bara så här, haha, ja men kommer du att ta min husgrund sen när du är färdig?
Ja, det är väl inget konstigt att skoja om
alltså,
det.
Nej, precis. Alltså,
han måste ha ett sånt tråkigt liv. För jag menar, sånt där råkar man själv ut för hela tiden.
Ja,
så
exakt.
Någon vill du komma och göra det här också? Och sådär. Tänk om att du, jag betackar med dina usla skämt. Vi känner inte varann och du är på helt fel våglängd.
Ja, alltså löjligt.
Vilken torr människa.
Riktigt torr människa.
Ja.
Men det är ju väldigt typiskt svenskt att säga så. Man kanske ser någon klippa en häck. Ja. Åh, kan du ta min också? Ja. Det är så här jättestandard.
Liksom. Ja.
Om inte annat bara för att säga, där är min granne. Jag måste ge mig till känna och säga någonting. Vad ska jag säga?
Att liksom? Han är duktig eller så berömma honom på något sätt.
Ja.
Det är ju ingenting negativt. Kan du måla min sen? Jag menar, hade jag tyckt du var dålig på det du gjorde så hade inte jag sagt, precis. Kom och gör min.
Det är lite komplimang.
Ja, men precis. Komplimang.
Ja.
Och ändå blir han kränkt.
Ja. Det är så sjukt alltså.
Väldigt sjukt. Men, har vi något mer att säga? Alltså,
nej, han var dum i huvudet.
Det känns som vi alla är på samma sida här.
Jag tycker att det är grannen som är rövhålet.
Ja, grannen, du är ett skithål.
Hej då.
Är jag ett rövhål för att jag stod fast i mitt ord? Min pappa dog oväntat förra veckan. Jag och min syster Jess förlorade vår mamma tidigare förra året i en blandning av cancer och coronavirus. Med tanke på hur vår familj har agerat tidigare när det gäller att leta efter döda människors saker bestämde jag och Jess oss för att skicka ut ett familjemeddelande om att ingen får gå in eller ta något från våra föräldrars hus förrän vi kommer dit. Både jag och Jess arbetar på västkusten så det tar lite tid att komma dit med alla våra barn och familj. Jag såg flera meddelanden från mina föräldrars Ring doorbell och jag är advokat. Jag påminner min familj om att vi kommer att väcka åtal. Jess och jag är på samma sida. Jess kommer först till mina föräldrars hus och märker att saker saknas och att mina föräldrar hade övervakningskameror och en Alexa. Den visade hur mina kusiner tog saker från huset. Så jag och Jess gjorde vad vi tidigare kom överens om och ringde polisen och 2 av våra kusiner togs. Eftersom det handlade om mer än $1,000 är de båda dömda för brott. Min kusin sa att min pappa lovade honom de här sakerna. Jag sa till honom att han borde ha väntat med att lämna in en ansökan till dödsboet och att alla var förvarnade om vad som kunde hända. Jess och jag har inte den bästa relationen med vår utökade familj och vi kommer inte att släppa anklagelserna. På grund av detta drama kremerades pappa i tysthet utan någon gudstjänst och vi planerade att hålla en när vi spred våra föräldrars aska vid Jess hus i ett träd som planterats för dem. Min sista levande mormor är upprörd över detta. Hon tog parti för mina kusiner och min moster och sa att vi är för hårda när vi arresterade dem. Vad tycker ni?
Det var alltså, riktigt grisigt gjort. Av kusinerna alltså.
Ja,
precis. Ja. Alltså jag kan ju säga som så här, bara för att man är kusiner, det betyder ingenting.
Nej.
Det betyder ingenting.
Det är så otroligt hemskt hur det kan vara vissa familjer. Ja. Vet, alltså jag har själv varit med om det här. Mm. Att när någon dör så blir folk som gamar. Människor som aldrig tidigare har pratat med personen på jättemånga år kommer helt plötsligt och ska kräva sin andel och så vidare när det kommer till pengar.
Men speciellt också där man ser typ så här, alltså på sociala medier. Alltså jag kan tycka att det är så... falskt. Ja. Alltså det är så vissa grejer är så amazing alltså. Ja. Till exempel att men jag har väl en gammal barndomskompis, alltså, och vi lekte när vi var små. Och så har den här personen gått bort. Och sen kommer folk som aldrig någonsin har umgåtts med den här personen ens en gång. Hur man liksom så här, helt plötsligt ska typ finnas där.
Man
och
kanske
beklaga.
Liksom gick i samma klass.
Men det är bara så här, shut the fuck up alltså, på riktigt. Ja. Du har inte ens, alltså, ni känner inte ens varandra. Varför ens beklagar du dig?
Ja.
Alltså, jag hatar sånt.
Pengar och materiella saker tar ju tyvärr ut det värsta hos människor. Och det blir lite som gamar som flockar sig runt en död kropp ungefär.
Ja.
Och precis. I det här fallet så gick ju då kusinerna in och stal saker ur hemmet.
Ja. Ja. Så sjukt.
Vilket är riktigt, riktigt illa. Och jag kan även säga som så här.
Och det är kusiner.
Ja, men precis.
Och de visste ju även, de var ju förvarnade att vad som skulle hända med jorden ändå.
Alltså, om min mamma skulle gå bort och så kommer mina kusiner och ska plocka grejer ifrån henne. Jag hade ju ut härifrån.
Ja.
Snälla.
Och jag kan säga så här att om jag någon gång dör, när jag dör, alltså jag vill ju inte att människor som jag typ gick i dagis med, som jag inte haft någon kontakt med, ska vara på min begravning.
Nej, eller kusiner ska komma som du aldrig haft kontakt med innan.
Nej, precis.
Ska komma och riva bland dina grejer.
Då passar det.
Ja.
Passar det inte innan så passar det inte nu heller.
Nej.
Liksom.
Nej.
Sen är det en sak om det kanske är någon bästa vän man stod nära, och man kanske träffas någon gång var femte år, men att när man träffas har man det jättebra och man är nära. Liksom.
Och man genuint tycker om varandra så här och sånt. Det är ju fine. Liksom.
Det är förståeligt. Men att passar inte när man lever, då ska inte passa när man är död.
Absolut inte.
Det är höjden av falskhet. Liksom.
Nej, sånt gillar inte vi.
Nej.
Jag tänker så här nu, att vi har ju gått igenom alla våra 8 historier. Ja. Men att förra veckan så frågade ju vi efter lite saker som folk har fått i sin mat som då är äckliga.
Mm.
Och jag tänker vi ska ta och läsa upp lite.
Hej, älskar er podd och YouTube. Har skrattat så mycket åt en hel del historier ni har berättat i podden. Älskar Rasks inlevelse. Men till historien. Detta var år 2018 och jag var då gravid med dottern. Och det var en helt vanlig morgon. Ska tillägga att jag hade bra och dåliga dagar när jag mådde dåligt och spydde en hel del. Var i början av trimester 2 och börjar alltid min morgon med ett glas O'boy. Häller i mjölken efter O'boyen och rör om. Brer mackan och därefter så brukar jag alltid ta upp alla klumpar på ytan av O'boyen med en sked. Och dricka / äta det först. Och av någon anledning så tuggar jag på dem där. I det är det något som inte är O'boy. Tar ut och upptäcker en halv tvestjärt. Detta blir en ganska snabb rusning till toan. Frukosten kastas upp och det blir ingen ny. Likaså O'boyen kastas. Kommer inte ihåg om vi kontaktade företaget angående detta. Min sambo drack också O'boy och även han kastade sin. Äter lite frukost idag och gör lika, men ska tillägga att jag alltid tänker på den där händelsen och hoppas att det inte sker igen. Ha en fortsatt fin dag. Med vänliga hälsningar, Therese.
Åh, vad vidrigt alltså.
Riktigt vidrigt. Men tvestjärt känns ju så här. Det behöver nödvändigtvis inte vara från fabrik. Det kan ju vara så att den har krypit in i hennes skåp och krypit in i O'boy-paketet.
Jag kanske är dum i huvudet nu. Men jag tycker nog att typ en nagel eller något sånt kanske är värre än en tvestjärt. En halv tvestjärt. Kom igen, lite protein.
Eller en liten insekt än något biologiskt från en människa.
Ja, liksom. Förstå bara riktigt så slicka av en nagel. Nej.
Man har ju själv varit med om när man går till pizzerian och köpt pizza. Och så har man fått så här hår. Alltså, nu pratar jag, vi har faktiskt varit med om i Norrköping där vi bor, 2 stycken pizzerior som det här har skett på. Och vi har ändå liksom så här, misstag sker, ibland kommer ett hårstrå i mat. Inga problem. Men det här var liksom, alltså, du hittar 4-5 hårstrån på varje pizza.
Och det jävliga är ju att det såg ut som könshår. Det var krulliga.
Men det kan ju vara skägg också för den delen. Att det är bara tanken. Så vi har ju slutat äta på båda de pizzerierna. Och det kan jag tycka är lite äckligt, ärligt talat, när det kommer till hår och sådana saker.
Ja, men det är ju därför vissa av dem som bakar är ju håriga som gorillor.
Ja.
Och där kan jag väl tycka så här, jobbar du med deg, jobbar du med mat, men för fan vaxa bort det där. Alltså nu snackar vi ju inte så här lite hår som en vanlig man har som du, Christian.
Men jag har riktigt håriga armar, men skulle jag jobba på en pizzeria.
Du har inte såna håriga armar.
Nej, men jag hade ju ändå trimmat ner i sådana fall, eller så här, lång ärmat så att det kommer in i maten.
Och sen kan man ju ha hårnät, eller det finns till och med skäggskydd där, sätt som det var i fabriken.
De kan väl ha sådana här maskeradhandskar som går upp till armbågarna.
Ja, visst, latex.
Det är gynekologhandskar.
Och kamma skägget bakåt.
Ja, jag vet att min svåger, han har ju så här fobi för hår i mat. Så om du liksom bara ens insinuerar på att du har, han börjar hulka. Om du bara visar eller tar ett hårstrå och stoppar i mun, så börjar han hulka.
Så där är min pappa också med hår. Alltså det är, han kräks, alltså bara man nämner det. Det behöver inte ens vara ett hår, utan man kan bara prata om det.
men jag är ju så här, jag kan ju vara väldigt hemsk människa mot sådana jag känner. Liksom, att vet jag att du har en fobi mot hår. Så jag är väldigt lätt hänt att liksom, man bara, oj, ja, men nu fick jag ett hårstrå här. Oj, oj, kolla vad långt det var. Alltså jag kan liksom inte hålla mig.
Infall.
Ja, men
så där kan jag vara lite också. Framförallt med det är som, just det där med, ja, faktiskt också pizzerior av någon anledning. Det har hänt även oss i Trosa och, ja, flera gånger. Det är roligt att vi fortsätter hämta på den pizzerian än idag. Och Therese, jag kan visa till som, åh, ska du slänga pizza? Jag kan ta tuggan och svälja med håret på.
Du bara, jag tycker om pizza. Ja,
men det hade varit just hellre ett hårstrå än ett plåster eller en nagel eller något.
Vidrigt. Eller ett piercingsmycke.
Som förra podden.
Den är riktigt... Alltså jag tänker bara bakterier här. Den har suttit i något...
Ja, du vet... Kan jag befara det värsta vart den där piercingen har suttit. Det vet man inte.
Nej, det är ju den.
Prins Johan, eller vad heter det? Prins Charles heter det.
Prins Charles, ja. Nej, vad vidrigt alltså.
Nej, men det var riktigt äckligt. Men en tvestjärt känns inte så farligt. Och som hon skrev, hon har ju också fortsatt att käka och boja efter. Ja. Så det är bra att det inte liksom skrämde iväg henne. Man har ju hört helt sjuka historier om vad folk har fått i sin mat. Har du varit med om någon konstig liksom grej i mat som inte egentligen ska vara där, Ask?
Ja, det vet jag att jag har. Och jag försöker dra mig till minnes vad. Min moster vet jag, som det nämndes förra veckan, på tal om mask. Min moster har fått en mask i sin risifrutti. Jag har fått en... jag har ett vagt minne. Jag tror inte ens att det var jag, men kan ha varit jag eller Therese. När Edvard var liten så hittade vi som en plastbit i... jag kommer inte ihåg vad det var för någonting, men det kan ju vara farligt, det kan man ju sätta i halsen och sånt där. Det var som plastfolie, kanske man kan säga. Jag kommer inte ihåg vad det var, men det är väl det som jag...
Men det är inte så jätte... Alltså, såhär, det är maskiner som kör allting. Det är inte konstigt att det sker sådana här misstag ibland.
Nej. Ja, men så är det.
Men kära vänner, det som är väl då avsnitt nummer 10 av Drama och Intriger. Och skulle det vara så här att du kanske känner att du har någon rolig historia du vill dela med dig av, eller kanske någon hämnd, eller kanske någonting roligt, mejla oss då på dramaochintriger@hotmail.com.
Och så glöm inte att lyssna på Rasks podd. Exakt. Kusligt, rysligt och mysigt.
Finns där poddar finns. Vi kommer även lämna länk till den i våran avsnittsbeskrivning.
Precis, så in och lyssna.
Stort tack för gästa Rask. Vi tar helt enkelt och säger goodbye.
Goodbye.
Puss och kram.